Jag har fått på mitt hjärta under de här dagarna att tala.
Att tala om Guds rike.
Och under de två samlingar som vi har haft under det här ämnet så har jag lite grann nämnt om detta att Jesus han är konungen i ett rike där vi är folket. Och från början när Gud startade det här projektet om himmelriket så är det Israels folk det handlar om. Men till Israels folk ges löftet om en konung efter Davids sinne. En smord som ska komma. Och som ska upprätta så att säga ett nytt rike som också innefattar hedningarna. Och där är vi nu. Vi är steg nummer 2 i trestegsraketen. Och konungen han har varit här. Han har dött för det här rikets skull och uppstått. Och vi väntar hans återkomst då riket i sin definitiva form ska bli synligt. Konungen har slutit förbund med sitt folk. Och vi har slutit förbund med honom. Och i det förbundet så finns det löften givna. Och vi hann och tittade lite grann igår på det här att löftena är givna till folket. Till församlingen, till Kristi kropp. Snarare än till enskilda individer. Liksom alla kallelserna som vi hittar i det skrivna ordet. Det är också kallelser till hela Guds folk. Missionsbefallningen, ja den finns där. Men alla är inte kallade att vara evangelister. Och ibland så talar vi mycket om det här med att gå ut och vittna. Och det är en underbar förmån att göra det. Att få göra det, att vara utrustad för det och att få föra människor till tro. Men somliga är mer kallade än andra att vittna till exempel. Inte alla är evangelister. Inte alla är missionärer. För min egen del har jag funnit en väldig vila i detta att jag har en kallelse att vara lärare för Guds folk. För de redan omvända. På mitt hjärta ligger de förlorade fåren av Israels hus, om jag får säga det så. Och det är så skönt, därför att jag vet vad som är mitt område och vad som inte är mitt område. Många av de här som är evangelister, de är lite försäljartyper. Det är de där som säljer dammsugare och kylskåp med utmärkt bravur och som dessutom missionerar fantastiskt bra. Och man kan tycka att det är lite dråpligt, men varför inte? Det är naturliga gåvor som Gud har lagt in och i Guds hand så bär de god frukt. Men om man är som jag som aldrig har kunnat med att sälja ens en majblom, om ni förstår vad jag menar. Så kan det hända att det inte bara är en defekt i ens personlighet som man ska säga usch över. Usch, jag är så dålig till det där. Utan det är kanske så att man är skapad till något annat. Att man får titta på missionsbefallningen och säga ja, den gäller Kristi kropp. Och i Kristi kropp gäller den honom och honom och henne och henne och henne och henne och henne och henne och honom. Men min uppgift är i princip en annan. Och så behöver man inte gå omkring och ha dåligt samvete för missionsbefallningen. Det är härligt, du ska aldrig ha dåligt samvete. I Guds rike finns inget dåligt samvete. Paulus förargar översteprästen Ananias genom att säga jag har vandrat inför Gud med ett jallogott samvete. Och det tyckte ju översteprästen rätt för tokigt. Han slog honom på munnen. Men vi har ett gott samvete, det hör till frälsningen. Så att kallelserna och löftena är givna till Kristi kropp. Du kan inte heller ta ut vilket löfte du vill ur skriften och säga att nu så ska jag ta ut i tro av det här löftet. Ja, det är inte säkert att det gäller för just dig just nu. Om inte den helige ande ger dig löftet att så att säga åberopa. Löftet kan alltid göra att du kommer till Gud och talar med honom i bön. Och då kan Gud bekräfta, eller inte, om just det löftet gäller just nu. Nya testamentet lovar, Gud har berett en utväg ur varje prövning. Men det är inte säkert att den utvägen är så beskaffad att du själv kan välja ut vilket löfte du vill och åberopa det när som helst. Utan du får lite grann också lyssna in, Herre vad är det för en utväg du har berett ur den här svårigheten där jag står idag? Och när du gör det, då kommer du också fatta vilket löfte som gäller just nu. Och då kan du börja be på ett riktat sätt. Ett sätt som du vet står i överensstämmelse med Guds problemlösning och planlösning. Hans omsorg och vård om dig. Hans väg just för det tillfälle du befinner dig i. Men det är ju inte meningen att Guds löften ska sätta Guds ledning ur spel. Som det ofta blir. När människor tror att man kan ta vilket löfte som helst och göra vad som helst. Det kan du inte. Löftena är givna till Kristi kropp. Till Guds folk som kollektiv. Och därför är det så viktigt att vi får så att säga se det här. Att Guds rikes tanken är mycket mer grundläggande i skriften än vad vi tänker. Individualismen är avskaffad i Guds rike. Individualismen är glasklar när du ska ta steget in i Guds rike. Därför där kan du inte haka på någon annan och liksom slinka med. Men när du har kommit in i Guds rike så är individualismen avskaffad. Och du på något sätt kommer hela tiden i kollisionskurs med det rike du befinner dig i om du tänker i jag-termer när du skulle tänka i vi-termer. Nå, det är som en liten repetition. Bara så att om någon har kommit till så har vi nu hunnit ifatt varandra. Nu har jag fått det här med underverk på mitt hjärta. Underverk och hela. Inom ramen för Guds rike. För Guds riket är ett fridsrike, det är ett shalomrike. Och när det riket slutgiltigt upprättas, då kommer också den fullkomliga helheten att råda. På alla nivåer, i alla avseenden i våra liv. Men vi är inte där ännu. Utan Nya Testamentet beskriver helande, läkedom, mirakler som en sorts förskott. Som vi får ut som ett sigill för att vi ska veta vad som kommer. Som en underpant, som ett förskott. Som en borgen för att allt en gång ska falla oss till som en självklarhet. Och eftersom det är nu vi lever så blir vi naturligtvis då i första hand intresserade av hur får man ut det där förskottet. Det är ju ganska rimligt. Vi blir intresserade av förskottet och det är ett stort förskott. Men förskottet är den helige ande självt. Och jag tycker det är så spännande att tänka, vad ska då inte arvet bli om förskottet är den helige ande? Det måste bli fantastiska ting. Vi har verkligen en framtidsdag som är ljus och lång. Men hur får man ut förskottet? Ibland avslutas olika berättelser i Nya Testamentet om läkedomsunder. Med orden som till exempel Jesus säger till den här kvinnan som hade haft blodgång i 12 år och lidit mycket hos många läkare. När hon har blivit helad så säger Jesus, gå i frid min dotter, din tro har frälst dig. Din tro har hjälpt dig. Och frågan är ju då lite grann, vad menas nu med det här uttrycket? Vi kan ha uppfattningar idag om vad det här kan betyda. Men frågan är ju, vad menade Jesus när han sa det? Och hur uppfattade kvinnan det när hon hörde det? Det är ju den betydelsen vi måste komma på spåren. För att försöka att översätta nu detta i och för sig för närvarande ganska laddade uttryck in i vår situation och förstå vad det handlar om. Det kan inte gärna vara så att Jesus ger henne en klapp på axeln för att hon hade varit duktig i något hänseende. För duktigheten är också avskaffad. Du kan inte avskaffa individualismen utan att avskaffa duktigheten. Halleluja. Var du med på det? Du kan inte avskaffa individualismen utan att duktigheten åker ut på köpet. I Guds rike kan du aldrig lyckas och aldrig misslyckas. Men om vi börjar försöker nollställa oss nu inför det här uttrycket och tänka som så att Det finns någon sorts villkor på något vis insmuget i det här. Det finns någon sorts om. Även om vi inte förstår vad det handlar om. Och så kanske vi ger oss ut på jakt i skriften efter andra texter som kan säga samma sak med andra ord, så att vi får en lite tydligare förklaring till vad det handlar om. Och då hamnar vi i Matteus 6 och 33. Och vi kan ju börja läsa i den 31 versen. Matteus 6 och 31. För där tycker jag vi får den allra underbaraste och allra klaraste undervisning om hur man får ut av förskottet. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Här talar nu Jesus om att det finns två sorters människor. Och grupperingen utgår nu efter vad man söker först i sitt liv. Det finns de som först i sitt liv söker behovstillfredsställelse. Det är typiskt för hedningarna, säger Jesus. Allt sådant jagar hedningarna efter. Och så säger han, det finns ett annat sätt att leva. Att först söka Guds rike. Och det är kanske så att den här attityden i våra liv av att söka Guds rike hellre än behovstillfredsställelsen i och för sig. Att det är den attityden i vårt inre som kallas för tro. Och att Jesus på något sätt kanske vill tala om för den här kvinnan som blev helad från sin blodgång och för flera andra. Att du har så att säga funnit den rätta attityden till tillvaron och till honom som så att säga har skapat hela tillvaron. För tron är inte en gärning utan en attityd. Tron är inget vi presterar, det är ingenting vi lyckas med. Utan tron är en sorts livshållning. Om du så vill, som det framgår här, en sorts prioritetslista i ens inre. Ännu vet vi kanske inte riktigt hur vi ska tolka detta. Men vi tar tag i några andra texter och läser och ser. Så kanske det klarnar så småningom när vi knyter ihop de texter vi har läst. Vi går vidare till Matteus 10 kapitel. Där Jesus skickar ut lärjungarna. Som vi läste i förmiddags, men vi läser igen. Matteus 10, 7 och 8. En underbart kortfattad instruktion. Jesus säger bara, förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner. Ja, predikan var ju föredömligt kort och kärnfull. Mycket kortare och kärnfullare än min. Och underverken, de är nu till för att på något sätt stå i samklang med denna predikan. Underverken har med himmelriket att göra. De är till för att illustrera att en ny tidsålder håller på att bryta in. Att Guds problemlösning över syndafallets skada är i antågande. De är till för att visa vem Gud verkligen är. Att han är barmhärtighet. Att det är hans grundläggande natur. Men vi som är lite intresserade av mötesteknik, vi kan ju fundera så här. Är det nu meningen att den här predikan ska föda tro som gör att de sjuka kan bli helade? Eller är det meningen att underverken ska fylla den funktionen att de liksom intygar sannfärdigheten av predikan? Ja, jag tror det kan vara både och. Det finns en sorts attityd, en sorts livshållning i vårt inre som gör att Guds riket är det dyrbaraste för oss, vad som än händer i övrigt med oss i livet. Och om predikan får fostra fram den attityden, så gärna det. Och om underverken får fostra fram den attityden, så gärna det. Och om underverken får komma före predikan eller predikan före underverken, inte så petigt, bara man når fram till den attityden. Men vi ska se mera på det här med tro. Jag ska läsa en text om tro i Matteus 13 kapitel. 53 vers. När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad och där undervisade han i synagogan, så att man häpnade och sa: varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem: en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Och han gjorde inte många underverk där, eftersom de inte ville tro. Här tycker jag det skiner fram dråpligt och intressant. Vi frågar oss, vad var det de inte trodde på i Nazaret? Trodde de inte på underverk? Jo, de trodde på underverk. Trodde de inte att Jesus hade ett budskap som var annorlunda än rabbinernas? Jo då, det var inga problem. De visste att han hade gjort många underverk. Och de häpnade över hans undervisning, står det. Men det fanns ingen tro. Och Jesus gjorde inte många underverk. Markus skriver till och med att han kunde där inte göra några underverk. Mer än att han la händerna på några få sjuka med några bagatellartade krämpor och lite mjäll eller så. Vad var det de inte trodde på? Jo, det var på hans person. Det var för dråpligt för vännerna i Nazaret att han skulle kunna vara Messias. Jag menar snickarens pojk, som han har sett sedan han tultade omkring och lekte med bilar och ångmaskiner. Messias, han? Nej, nej, nej. Nej, det är uteslutet från början. Hitta på något bättre, är du snäll. Och helt följdriktigt berättar Lukas för oss att när Jesu vistelse i hemstaden lider mot sitt slut, så blir det sabbat och man går till synagogan. Och nu har ju alla suttit över kaffekopparna både länge och väl och stött och blött vem karln egentligen kan vara. Och då räcker man tårarullen till honom och så säger man: nu får du predika här. Och han läser Jesaja 61:1. Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att förkunna syn för de blinda och frihet för de fångna och glädjens budskap för de fattiga. En allmänt erkänd Messias profetia. Och säger han: idag har detta skriftens ord blivit fullbordat inför era öron. Inte inför ögonen, de hade inte sett mycket, men inför era öron. Jag är Messias. Han hade lika gärna kunnat säga det i Nazarets synagoga. Och då exploderade. Och vi kanske ska titta lite på den texten. Vi ska hämta ytterligare lite information. Vi kanske ska slå upp den. Lukas 4. För då står det lite konstigt översatt i både 1917 och NT 81. Då står det i 22 versen så här: alla prisade honom och häpnade över det ljuvliga ord som utgick ur hans mun. I 1917 står det: då gav de honom alla sitt vittnesbörd. Jag tror bara Hedegård har förstått det där rätt. När han skriver: då började alla att vittna emot honom. Därför att prepositionen så att säga i grekiskan är inte entydig. Om de vittnar för honom eller emot honom. Och jag tror alldeles klart att de börjar vittna emot honom. Det här var för mycket. Han har ju inte ens botat det sjuka i Nasaret. Och så har han mag och påstå att han är Messias. Nu får det vara bra. Och Jesus känner liksom hur mötestemperaturen stiger. Och då börjar han predika fritt över Gamla testamentet. Vi läser innantill. Då sa han till dem: snart kommer ni med talesättet läkare bota dig själv och säger, allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också. Sedan sa han: sannerligen ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag försäkrar er, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen inte gav regn på 3,5 år och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem utan till en änka i Sarefat nära Sidon. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elishas tid. Och ändå blev ingen av dem botad, däremot Syrien och Naman. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg. Fick de inte se något annat underverk i Nasaret, så fick de åtminstone se hur han plötsligt bara klyver hopen i två delar och går. Vad var det för irriterande nu med det här med Elisa och Elia? Ja, det är detta. Att Jesus liksom påstår det fanns mer tro hos åtminstone handplockade hedningar på dessa profeters tid än det fanns i Guds folk. Men vi återvänder till frågan. I vad består folkets otro? Jo, det har med Guds rike att göra. För Guds rike har med Jesu messianitet att göra, som det brukar heta med en fin teologisk term. Detta med Jesu messias identitet, kanske vi kan säga. Att han är messias. Det kunde man inte smälta. Och när man inte accepterar rikets kung, då blir det inte mycket av riket heller, som bekant. Och alltså detta. Att liksom se Jesus som den kung han är i sitt eget rike. Och att inrätta sig efter detta förhållande. Att låta det förhållandet, hans kungavärdighet i hans eget rike, att låta det förhållandet få förkörsrätt och prioritet i ens eget liv. Det är att söka Guds rike först. Och det är liksom detta som är tro. Att Jesus får inta den position i våra liv, och framför allt då, eftersom individualismen är avskaffad, i vår mitt som han gör anspråk på. Att vi tillåter honom att vara den han är. Det hade man lite svårt för i Nasaret. Och du vet, profeterna här, Elia och Elisa, De får stå lite grann som en förebild. De står där i sin samtid som en Guds representant. Som en sorts, ja, just en Guds representant, en förebild. De står där med en auktoritet som inte erkänns av folket. Alla vet nog om att de här herrarna är Guds profeter. Och när det kniper så kan både kungen och folket fråga profeterna till råds. Men om det inte kniper så får de där gubbarna vara. Man visste att de var Guds profeter, Guds utsända sändebud till sin samtid. Men man gav dem inte den position som de rättmätigen borde ha fått i den egenskap, den utkårelse som Gud hade gett dem. Och därför skickar Gud kanske hellre dessa profeter till att bota hedningar än till att utföra mirakler i det folk som visste vilka de var men inte inrättade sig efter den kunskap de hade. Vi går till Matteus 11 kapitel. Och börjar läsa i andra versen. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. Här är knutpunkten återigen, som så ofta i evangelierna, frågan: är du Messias eller är du inte Messias? Jesu identitet. Och Johannes själv, som en gång pekat på Jesus och sagt: han är den som döper i helig ande och eld. Se Guds lamm som borttager världens synd. Han har av högst förståeliga skäl råkat i tvivel. Han sänder sina lärjungar. De frågar: är du Messias? Och Jesus svarar lustigt nog inte: ja, visst. Hälsa Johannes ifrån mig och säg att jag är Messias. Utan han skapar tro och löser Johannes från tvivel genom att istället uppmana lärjungarna att berätta om vad de hör och ser. Så att det inte ska bli några falska anspråk ifrån Jesus sida. För det kommande fridsriket, det kommande messiasriket, är redan i gamla testamentet oupplösligt förenat med shalomtillståndet. Och senare när Jesus kommer i konflikt med den religiösa expertisen så åberopar han gång på gång sina gärningar och säger att om ni inte kan tro för något annat så tro för gärningarna. Vi kan se Johannes 10 kapitel. 37 och 38 verserna. Om jag inte gör min faders gärningar ska ni inte tro på mig. Men om jag gör de gärningarna så tro åtminstone på dem. Om ni nu inte kan tro på mig. Då ska ni fatta och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. Målet är hela tiden för Jesus att få människorna att erkänna att han är Messias. Och nu inte bara med sin mun, utan med sitt liv. Och vägen dit är att man inser att han är Messias. Att man bekänner det och att man söker hans rike, det vill säga inordnar sig under hans herravälde i det rike där individualismen är avskaffad. Och Jesus säger, de människor som så att säga har det målet för sitt liv, det medvetandet och det målet, att Jesus är Messias, han är den som skulle komma. Med sin förkunnelse, med sina gärningar styrker han detta sitt uppdrag. Och vi kan välja om vi vill göra honom till den Messias han är fullt ut i våra liv eller inte. Och han säger detsamma till lärjungarna 14 kapitlet, Johannes 10 och 11 verserna. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större, ty jag går till Fadern. Att om du åtminstone accepterar de gärningar jag gör, säger Jesus, så kommer du att fatta vem jag är. Och det är så att säga vår attityd till Jesu person som är det intressanta. Inte hur många och hur stora underverk vi kan förvänta oss i princip. I Nasaret hade man alla sorters förväntningar på alla sorters underverk, men man hade fel attityd till Jesu person. Och där kunde han inte göra några underverk. Å andra sidan säger också skriften så här, som det står i Efesierbrevet 3:20. Att Gud är mäktig att ge oss långt mer än vi kan både bedja och tänka. Gud är inte beroende av, han är inte inskränkt av och inte bunden av om vi kan föreställa oss att vi ska kunna bli friska från det ena eller det andra eller ej. Det är inte det som är det primära. Det kunde vara skojigt att göra en liten handuppräckning. De allra dråpligaste bönesvar jag har fått i mitt liv, det har varit sådana där garanterat ingen kotte hade så mycket tro som ens en gnutta. Har du varit med om det? I så fall hand upp. Har du varit med om att ha bett för en sak där ingen hade någon förväntan och de märkligaste mirakler skedde? Det är bara några stycken här. Har ni alltid haft tro för allting ni har fått av här? Nej, nu ruskas det på lite huvud. Gud är inte bunden av våra förväntningar. I så fall vore han ju inte Gud. Men vad det handlar om är vår attityd. Och då kanske inte minst vår kollektiva attityd till honom som är konungen över vårt kollektiv, över hans eget rike. Det står på åtskilliga ställen att alla som kom till Jesus blev botade. Och jag menar, det kan ju inte ha varit särskilt svårt att få tro för helande. Det var ju bara att knalla efter Jesus några dagar och se att alla blev botade. Sen hade man den tron, eller hur? Om det nu var det som var den springande punkten. När Jesus säger till människor, din tro har hjälpt dig, så ligger någonting helt annat i detta. Det var inte det att folk kunde se mirakel efter mirakel och kanske sist komma fram till den tanken att det här kanske också kan hända i mitt liv. Utan det var så här att vart helst Jesus gick så hade han fariser i hälarna. Och de stod så att säga alltid utanför möteslokalen och förklarade för folk hur folk skulle tänka och tycka och hur folk skulle tolka underverken som skedde. Och de baktalade honom och förtalade honom och ifrågasatte honom på alla vis. hans messianitet, hans messias identitet var ständigt ifrågasatt. Med de bästa argument. Och Jesus gläder sig varje gång som en människa, som han själv uttrycker till fariserna, låter sitt eget inre döma om vad rätt är. När människor ändå kunde hylla honom som den messias och konung han var, trots allt förtalet och baktaleriet och trots hotelsen om att man kunde bli utesluten ur synagogan. När man var beredd att lida för en övertygelse och en sanning som bara fanns inom en. Att det här var en man som talar som ingen annan har talat. Och att man är i ord och handling beredd att ta den fulla konsekvensen. Då säger Jesus, du har tro min vän. Och allra tydligast kanske det här skymtar fram i berättelsen om den här hövitsmannen, Matteus 8. Femte vers. När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig. Och säger jag till den ene, gå, så går han. Och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, sannerligen inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus, gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Det handlar nu inte om att denne romerske officer hade en sån överlägsen mirakelförväntan. Utan det handlar om att han har sett vem Jesus är. Och han tar den fulla konsekvensen av det. Han till och med säger, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Och Jesus säger, en sån bekännelse av min messias identitet har jag inte hört från någon i Israel. Ingen av rikets barn har så till en grad fattat vem jag är och tagit konsekvensen av det som denne hedning. Och det är ett gryningsljus till Guds frälsningsplan att riket skulle gå vidare till hedningarna. Kungen var där. Och rikets barn var där. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Jo, visst var han välkommen, naturligtvis. Han fick vara med på ett hörn. Han blev hembjuden ibland till fariserna. Men man tvättade inte fötterna på honom. Man satte inte fram någon särskild festmåltid. Utan man hade det teologiska förstoringsglaset till reds för att se om han dög eller inte. Han var tagen till påseende. Han var inte hälsad som konung. Och Jesus säger att han längtar efter att få komma till ett folk som tar emot honom som den konung han är. Och den attityden kallar han för tro. Och börjar vi titta lite grann på ordet tro, språkvetenskapligt så att säga, gamla och nya testamentet. Då ska vi finna att det ordet betyder trofasthet lika mycket som det betyder övertygelse. Tro är vad två makar lovar varandra när de gifter sig. Man lovar varandra tro. Trohet in till död. Och när man ingår ett förbund med en konung, vad lovar man för sorts trohet då? Jo, att hans vilja ska få vara den allena rådan. För det handlar nu inte om den sortens kung som vi har i vårt land. Förstår mig rätt, jag uppskattar vårt kungapar. Men från vårt kungapar har ju i stort sett allting tagits utom själva titeln. Och nu kommer vi till vår egen tid. För jag är rädd att vi som Guds folk har gjort nästan detsamma med vår kung. Att vi har tagit ifrån honom nästan allt utom titeln. Hur mycket tror vi på Jesu konungslighet? Och nu förstår du, nu är inte detta bara en fråga för individuell självrannsakan. För då går vi allihopa ut och knyter oss av självfördömelse. Och tänker, nu måste jag prestera någonting här. Utan det jag är ute efter, det är att det finns en konung och ett rike. Det finns ett huvud och en kropp. Och kroppen, det är Guds folk. Riket är Guds folk. Hur mycket är Jesus konung i sitt eget rike? Hur mycket hyllar vi honom som medborgare i hans rike? Hur mycket hyllar vi honom som konung kollektivt? Vad har han att säga till om? Har riksdagen tagit all makten? Eller har kungen möjligen något annat än representativa plikter kvar? Låt oss gå till Johannes 11 kapitel. Där vi ju möter Jesus utanför Lazarus grav. Vers 38. Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då, herre, han luktar redan, det har gått 4 dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Om vi nu tänker oss så här, att tro är bara att ha en mirakelförväntan. Då tycker jag det här är en ganska hjärtlös scen. Där ligger Martas döde bror och hon sörjer honom. Så som sorgen och smärtan kan kännas 4 dagar efter en kär anhörigs bort. Och hon vet fuller väl att i det varma klimatet som han befinner sig kroppen redan i stark förruttnelse efter de 4 dygnen. Det är inte mycket att göra. Och så står då Jesus och säger att om du bara kan mobilisera en förväntan på att Lazarus ska komma ut ur graven, så ska jag ordna resten. Det är ganska hårt. Men är det nu det Jesus säger? Nej, det är det inte. Utan det är istället så här, Jesus säger, ta bort stenen. Och du förstår, när en kung delar ut befallningar så ska han inte behöva förklara sig. För att om han måste motivera allting och köra med lite halvpsykologiska knep för att få folk att funka, då är han inte längre kung. Utan det Jesus säger till Marta, det är så här att om du verkligen hyllar mig som Messias och gör som jag säger, Och till sist så fattar Marta vad han menar och flyttar på stenen och lämnar resten till honom. Och Lazarus blir uppväckt. För frågan är ju alltså bara, vad har nu Marta för attityd till sin kung? Han står där som konung. Och så ger han henne en i och för sig enkel befallning som hon tycker är befängd. Och genast så börjar hon spjärna emot. Men Jesus säger, älskade vän, detta är inte tro att du börjar spjärna emot. Och jag måste förklara för dig och tala om precis vad jag tänker göra och allting i detalj. Jag vill få vara kung i ditt liv. Nu har jag sagt att du ska flytta på stenen. Det är ingen övermänsklig begäran. Det här är dig inte för svårt. Ta några gubbar med dig och flytta på stenen nu. Gör som jag säger. Tro är att göra som Herren säger. Tro är att låta Herren vara den konung han är. Jag menar, om Jesus inte hade bestämt sig och fått faderns klartecken till att väcka upp Lazarus, det hade inte spelat någon roll vilken förväntan Marta hade haft. Utan det som visar att hon har tro i denna situation, det är att det utgår en konungslig befallning från konungen och den tar hon emot. Den får förkörsrätt i hennes liv. Han är Messias och hon låter honom vara det. Och i samma ögonblick som hon låter honom vara den Messias han är, då kommer också Shalom, riket, in med sitt kraftflöde. Därför att Shalom, riket, Guds riket, det är knutet till Messias konungslighet. Och när han får lov att vara den kung som han faktiskt är, då finns också Guds riket där. Och vi påminner oss igen Elia och Elisa. Jo, visst visste man att de var profeter. Jo då. Men göra som de sa? Nej. Vi kan väl kompromissa lite. Behöver inte ta det där så allvarligt. Ja. Nej, det är frivilligt. Naturligtvis är det det. Men då är det också frivilligt ifrån Guds sida hur mycket av Shalom-riket som uppenbarar sig och var. Jesus säger i Matteus 18 att vad två kommer överens att bedja om, det ska de få. Det här med bönesvar och gemenskap har med vartannat att göra. Det är återigen Gudsrikets princip. Ju mer vi överger individualismen i underordning under den konung vi har, desto mer ska vi också få se hans rike med våra ögon. Saliga är de som inte ser och dock tror, säger Jesus. Ja, visst. Det är härligt med dem som kan låta Jesus vara den konung han är utan att ständigt behöva bevis på hans konungslighet. Visst är det underbart. Men han kan komma oss till mötes och med sin heliga ande ge oss den övertygelsen om att han är Messias. Och sen kanske han många gånger låter bollen ligga hos oss som kollektiv. Vill vi överge vår individualism och som ett folk tillsammans gå in under hans fulla konungslighet? Eller vill vi det inte? För jag tror det är på den punkten som avgörandet står. Idag går det ju lite av en sorts vallfärder till Filippinerna. Och det är härligt, dit reser många. Därför att det behövs många missionärer och Gud kallar många missionärer till Filippinerna. Men en del förefaller åka dit bara för att det är så vansinnigt intressant att se att folk blir botade ungefär så som det står i Bibeln att de ska bli. Jag har träffat många vänner som har varit på Filippinerna och kommer hem och berättar nästan med glasartad blick hur folk blir helade där. Och sen kommer de hem och lägger händerna på förkylda människor. Deras förkylningar brukar gå över på en vecka ungefär. Och så undrar man, varför händer inte samma saker här som där? Och Lotta nämnde tidigare idag att det har kanske delvis att göra med att Gud välsignar de fattiga. Och det tror jag är helt sant. Men jag tror kanske också att det finns mer förhärdelse ibland oss. Alltså detta att vi på något sätt har en kunskap om Jesu konungslighet som inte kommer till sin rätt. Och jag talar återigen om kollektiva ting. Jag talar om vad som rör sig i hela Guds folk. Den här kvinnan som hade blodgång, hon rörde vid manteltofsen på Jesu klädnad. Hur ska man bära sig åt för att röra vid manteltofsen idag när Kristi kropp är uppdelad i 10 olika bitar? Vilken av bitarna går omkring med manteltofsen? Går det att sätta en mantel på en kropp som är delad i 10 olika bitar? Kan ett huvud vara ett huvud över en kropp som ser ut på det sättet? Ännu idag är det Kristus som helar de sjuka. Det är hans kropp som fullgör samma tjänst som hans kropp när han gick på jorden. Genom hans kropp förmedlas idag samma läkedomskraft som då. Men om vi har styckat kroppen? Hur ska Kristus hela då? Under 70-talet hade vi något som kallas ibland, nu med en teknisk term, nästan för karismatisk väckelse. Fast jag tycker att alla väckelser borde vara karismatiska. Och säkert har varit det också. Men nu har vi fått en kyrkohistorisk etikett. Så vi kan ju lika gärna använda den. Och under det karismatiska skedet så gav Gud genom många sina tjänare och många profeter två budskap till sitt folk. Och de två budskapen, de återkom så ofta att många av dem som gick i bräschen för den karismatiska rörelsen på 70-talet tyckte nästan det var genant att ställa sig upp med samma budskap gång på gång. För det är så när man alltid är tvingad att höra sig själv predika. Så är det roligt om det kan bli lite variation i dieten. Det tycker jag i alla fall i mitt liv. Jag hör ju alltid mig själv, som ni förstår. Och de två budskapen, det var vetekornets lag. Och det var Kristi kropps upprättelse. Gång på gång. Gång på gång. Vetekornet måste falla i jorden och dö. Och det kanske mycket handlar om att underbara, härliga, sköna strukturer som vi har filat och gnidit på i årtionden, kanske sekler, kanske skulle få lov att falla i jorden och dö för att Kristi kropp skulle kunna helas. Till sist blev det en konferens i Katarina kyrka 1981, kring första majhelgen. Och då talade Gud i klartext om de här tingen som aldrig förr. Deltagarna i denna konferens fick i uppmaning profetiskt att där man var från olika samfund och sammanhang så skulle man be varann om förlåtelse för egna och gångna generationers synder, försyndelser mot Kristi kropp. Och det är viktigt också med de gångna generationerna. Vet du varför dopfrågan alltid blir så inflammerad? Jo, det beror på att Luther och Zwingli förföljde döparna på 1520-talet i Schweiz och Tyskland. För döparrörelsen härrör ifrån Zürich och utgick från en man som heter Konrad Grebel i Zürich, en lärjunge till Zwingli. Och där Luther och Zwingli inte vågade ta steget att bryta kyrkans beroende av statsmakten, där proklamerade Grebel och vännerna kring honom den fria församlingen. Den första fria församlingen sedan 325 då kyrkan blev statskyrka. Och de blev märkligt nog inte förföljda och dödade av katolska kyrkan, inte av påven, inte av statsmakterna, utan av de andra protestanterna. Och det var ett av de blodigaste bladen i hela kyrkohistorien. Rättfärdigt blod flöt i strömmar. Och den blodskulden, den finns där än idag. För arvtagare till den tradition som så att säga Luther och Zwingli stod för har aldrig offentligt bett om förlåtelse. Herren har ställt mig den lutherska traditionen. Inte av någon speciell teologisk övertygelse från min sida, utan jag står där. Jag hävdar i och för sig att jag som barnlut är döpt. Men jag ber å alla lutheraners vägnar om förlåtelse. För allt det som dopfrågan har ställt till mig, så att säga från luthersk utgångspunkt. För jag sörjer mycket över detta. Jag tror det är anledningen till att vi inte kan tala om de här tingen utan att det omedelbart kör fast. Nå, en parentes. Herren gav profetiska budskap och det blev en väldig förkrosselse bland de som var där. Och lutheraner bad pingstvänner om förlåtelse och pingstvänner bad Stockholmsbaptister om förlåtelse och Stockholmsbaptister bad ÖMar om förlåtelse som bad missionen om förlåtelse och det vart förlåtelse i alla riktningar och katolikerna var också med, halleluja. Det var till och med en katolik som frambar profetian, Lillemor Hallin. Och samtidigt hade Herren inspirerat Sven Nilsson, som då var församlingsföreståndare i Örebro. Han ställde sig upp och höll en predikan under rubriken Förlåt oss vårt samfundsväsende. Det blev ett ramaskri. Inte offentligt, men på många håll bak lyckta dörrar. För nu var samfundsstrukturerna hotade av Guds förlåtelse. Men samfundsstrukturerna höll. Och idag har vi i kölvattnet av allt detta fått en trosdebatt som håller på att slita sönder Guds folk. Vi har valt och vi fick det vi valde. Vi har inte valt som enskilda, men som kollektiv har vi gjort det. Herren hade önskat att vi skulle sökt hans rike först. Men vi hade våra revir. Och de var starkare. Vad blev det då av hans konungslighet i sitt folk? Ja, det blev inte så mycket. Slutsumman blev en uppslutande debatt och ett nytt samfund. Och där står vi idag. Tror ni Herren har ändrat sig? Nej. Behövde vi ett samfund till? Nej, vi hade redan för många. Det var det som var problemet. Gud vill ha en kropp till sin son. Vad två eller tre kommer överens att bedja om är det mycket mer styrka i än vad en ber om. Ibland kommer vi in på det här problemet hur vi ska få väckelse. Det dyker upp då och då. Och då är det alltså frågan hur man organiserar fram en väckelse. Om man går till Bibeln är problemet barnsligt enkelt. Receptet har alltid varit omvänd er från era avgudar så ska jag ge väckelse. Låt mig bli Gud. Sen ordnar jag resten. Och vi kommer inte få mer väckelse för att vi så att säga odlar fram en mirakelförväntan. Men ju mer Jesus får lov att vara konung i sitt rike, enväldig men god och barmhärtig. Men enväldig. Över kollektivet. Över sitt folk. Då. Är vi lika intresserade av Kristi kropps helande som vi är av att våra egna kroppar ska bli friska? Ja, jag har en stor nöd för båda delarna. Det ena utesluter inte det andra. Jag själv är med min själavårdstjänst ständigt sysselsatt. Med människor som är bundna och som lider i sitt själsliv. Men jag har en brinnande längtan också efter att få se Kristi kropp. Komma till läkedom. Det är mig inte likgiltigt att vi inte är villiga att låta strukturerna falla i jorden och dö. Hur länge ska vi orka kämpa emot Herrens vilja? Hur länge ska vi orka med den trötthet som finns över hela Guds folk? Samfundssplittringen är gångna generationers verk. Ja, det är sant. Men om vi bibehåller det gångna generationer har gett i arv, har vi då inte valt att upprepa det de gjorde? Jag vet inte att någon ska gå härifrån och känna skuld och pessimism och förtvivlan och nedtryckthet. Jag vill att ta upp det här för att du ska se att Gud är en god Gud. För han är god. Han är inte missundsam. Han är framförallt inte en Gud som sviker sjuka människor bara för att de inte kan liksom odla fram den ena eller andra mirakelförväntan i sitt liv. Men det är så att när den stora kroppen är sjuk så blir lemmarna oundvikligen kraftlösa och sjuka. Och för mig är det förunderligt att vi ser så mycket som vi gör, för det gör vi ju faktiskt. Vi ser inte så mycket som skriften liksom målar ut som ett möjligt, tänkbart, normalt tillstånd. Och av det skulle vi på något sätt ta en kollektiv varning. Men vi ser ju väldigt mycket ske. Vi har alla upplevt, eller många, väldigt många i alla fall, redan under vårt ashram hur den heliga ande har varit verksam. Till att lösa oss från bördor, till att hela sjukdomar, till att upprätta oss, ge oss ett nytt livsmod. Det sker fantastiskt mycket. Till och med i en kropp som är splittrad i 10 delar. Det skulle man kanske inte förvänta sig. Så skulle det antagligen inte gå med din kropp om man delade den i 10 delar. Men Gud visar sin suveräna nåd och barmhärtighet. Genom att ändå komma oss till mötes. Genom att ändå uppmuntra oss att ta honom på allvar. Som den konung han är. Jesus, vår Messias. Konungen i hans rike. I sitt eget rike. Och han ville få lära oss att ha den rätta attityden i tillvaro. Att söka hans rike först. Hans upphöjelse, hans konungslighet, hans inflytande över hela sin kropp. Nu ska vi be. Himmelske Fader, vi tackar dig för att vi är frälsta. Vi är införsatta i din älskade sons rik. Och vi har inte läst detta för att någon enda av oss ska gripas av fördömelse över sitt eget liv. Utan vi har talat om dessa tingen inför ditt ansikte, Fader. Att vi skulle förstå och göra allvar av detta. Att se att du inte kan, Jesus Kristus, vara konung över ett rike som är uppdelat i 10 rivaliserande delar. Eller 11 eller vad det är. Utan att din konungslighet först kan komma till sin rätt. När du får härska över ett rike. Och när vi får lägga ner våra olika maktanspråk och bestämmande anspråk. När vi får lägga ner våra revir inför dig och varandra. Och be varandra om förlåtelse. Och dig med. Jag skulle vilja be dig, Herre, att det fick gå verkligen som en varm vind av kärlek över hela vårt land. Den inbördes förlåtelse. Att du fick föra ut ditt folk. Ur vanmakten, tröttheten, rädslan, misstänksamheten, förvirringen. Splittringen av alla de slag. Den splittring som till sist går in ända in i vår personlighet och gör att vi själva känner oss splittrade och kluvna och delade i vår håg. Jag ber dig att ingen av oss ska gå härifrån och ta det här som ett krav till. För inte kan vi någonsin åstadkomma den enheten. Utan du önskar få utföra den själv som den konung du är. Det är ju med din ande det ska ske och inte med mänsklig styrka eller kraft. Så vi behöver inte bäva inför uppgift. Vi behöver inte lyckas med ditt rike. Vi ska bara söka det först. Och ge oss den förkrosselsen över hela vårt land. att vi söker ditt rike först. Och lös oss från den kollektiva förhärdelse som ändå finns här. Så att din konungslighet blir ärad också bland dem som inte känner dig. Amen.